Du lyssnar på Stockholm som spioncentral av Wilhelm Agrell. Inläst av mig, Per Julin. Inledning. I slutet av 1930-talet författade en okänd upphovsman inom den dåtida sovjetiska underrättelseapparaten en hemlig handledning för så kallat konspirativt arbete i London. Personal som skulle stationeras på ön, som Storbritannien benämndes, behövde som alla andra besökare en guidebok för att navigera i en främmande stad, eftersom ingen stad är den andra lik, speciellt inte betraktad ur spionens perspektiv. Här handlar beskrivningar av tunnelbanelinjer, hotell och kaféer inte om smidiga förflyttningar mellan sevärdheter, snyggt och prisvärt boende och ombonad miljö med god traktering. Spionen struntar ofta, men inte alltid, i sådana aspekter på staden. Vad han eller hon behöver är sätt att snabbt och diskret bli av med övervakare, tips om säkra platser och varningar för sådana där motståndaren har sina ögon och öron. Därför kunde inte spionernas egen version av Lonely Planet spridas hur som helst. Kartan över den osynliga staden med dess gömställen och genvägar måste hållas hemlig. Det enda kända bevarade exemplaret av texten gömde en agent under en golvbräda i sin lägenhet i Paris, där Gestapo olyckligtvis hittade den några år senare. Bara för att i sin tur förlora rariteten i samband med Tredje rikets sammanbrott, när den brittiska underrättelsetjänsten hittade materialet i ett övergivet arkiv. London var, konstaterade den sovjetiska guideboksförfattaren, en idealisk stad för spioner och slog därmed an den positiva och uppmuntrande ton som bör prägla en guidebok. Staden var stor, svåröverskådlig och med ett myller av människor. Tunnelbanestationernas invecklade labyrinter var utmärkta, men överträffades av Harrods. Om inte förr kunde man där räkna med att bli av med sina skuggor. Alla städer har inte varit lika lämpade i detta avseende. Den amerikanske professorn och underrättelseagenten Roy V. Peel, som anlände till Stockholm 1942, fann den svenska huvudstaden allt annat än inbjudande. Visst, de flesta sa sig vara proamerikaner, men den svenska säkerhetstjänsten gjorde sitt bästa för att göra livet surt för honom. Det var inget personligt. Peel konstaterade att detta gällde alla utlänningar och att sådana var misstänkta från det ögonblick de satte sin fot på svensk mark. Efter andra världskrigets slut blev Stockholm en öppen stad där alla kunde röra sig fritt. Också nu stod Sverige vid sidan, denna gången brobyggare i fredens och avspänningens tjänst, åtminstone officiellt. Men med kalla krigets spionaffärer kom de gamla spökena fram igen. Eller också hade de aldrig riktigt försvunnit. Kanske var det idylliska och fredliga Stockholm samma kuliss som under krigsåren. En stad på ytan och en helt annan dold där bakom. De stora spionmetropolerna var nu istället Moskva, London, Washington och inte minst det delade Berlin. Men Stockholm var fortfarande, liksom under de båda världskrigen, en lämplig bas för olika slag av hemliga operationer mot huvudmotståndaren. Också den svenska säkerhetspolisen och underrättelsetjänsten deltog i detta krig i det fördolda från sina utposter, allt medan stadslivet runt omkring pågick obekymrat. Så tog allt en dag slut. Kalla kriget förflyktigades, och med det försvann drivkrafterna bakom mycket av den tidigare underrättelseverksamheten. De stora signalspaningsanläggningarna hade plötsligt inget att lyssna på. Agentmötena upphörde. Ingen frågade efter vad spionerna, denna överspelade och